Gott att få vara här på hemmaplan i Lerum. Och när Dagmar och jag pratar om att jag har faktiskt inte ens varit med i denna kyrkan, då känner man sig ju riktigt gammal. Men det gör man ju samtidigt inte här inne heller. Men så som jag minns det så 1979 så då var ju allmän värnplikt på den tiden. Och då vägrade ju många av oss vapen. Och då 1979 då lämnade jag Lerum. Kom väl hem några sommarmånader någon gång, men sen kom jag inte tillbaka till Lerum just. Och en händelse 1979 var ändå det att jag åkte in där på våren och gjorde vapenfria tjänst i Stockholm. Men så på sommaren så åkte jag ändå med på församlingslägret. Jag tror att det var Uskavi. Och då var det olika böcker man skulle samtala kring. Och en av dessa böcker var faktiskt en bok som var grön. Och det stod Samtal om samlevnad. Och där har vi en av medförfattarna till den boken, Dagmar Brodén. Och det var första gången jag såg dig faktiskt 1979. Så det kommer jag att tänka på när jag satt här. Hur som helst, roligt att vara här tillbaka i Lerum igen. Och min moder Karin sitter ju här någonstans. Var är det du sitter? Där är slingan. Fungerar den bra, hoppas jag. Jag har ju varit pastor i ett antal år. Men de senaste åren så har jag inte, jobbar jag inte i församlingstjänst. Utan min församling finns innanför murarna, som vi säger. 50% jobbar jag på Göteborgshäktet bredvid Gamla Ullevi eller tingsrätten om ni så vill. Och den andra halvan är på Skogomeanstalten. Och vad gör jag då där? Jo, det är ju att min uppgift är ju att upprätthålla religionsfriheten. För även om man är fängslad eller häktad så har man rätt till sin religion. Vi har det samtal, det är gudstjänster och själavård som vi kallar våra samtal. Och det är ju egentligen att möta människan där människan befinner sig. Och det kan ju handla om allting. Allt från mellan himmel och jord. Men har man möjlighet, vilket vi ofta försöker göra, att de som önskar samtal, då försöker vi möta dem en gång i veckan. Och en lång serie samtal så hinner man med ganska mycket. Vi försöker vara ett ställföreträdande hopp så långt detta är möjligt. Och jag pratar med Camilla, er pastor, som för övrigt jag ordinerades samtidigt med. Så vet ni det också. Hon sa, du kan väl berätta något om vad du jobbar med? Och då mejlade jag tillbaka, ja det hjärtat är fullt av, det pratar munnen av. Så att även denna predikan kommer innehålla en hel del av min vardag på häkte och anstalt. Och jag kommer använda mig av flera av de möten med människor jag har mött utan att på något sätt avslöjas deras identiteter. Vi ska börja med att läsa dagens evangelietext och då får ni, om ni vill följa med, gå tillbaka till sidan 1567. Och där hittar vi Johannes evangeliets 16:e kapitel, verserna 16-22. En kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Då sa några av lärjungarna till varandra: vad menar han när han säger en kort tid och ni ser mig inte längre? Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Och när han säger jag går till fadern. De sa, vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. Jesus märkte att de ville fråga honom och sa till dem: ni undrar varför jag sa en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Sannerligen, jag säger er, ni kommer att gråta och klaga. Men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt, men jag ska se er igen och då ska ni glädjas och ingen ska ta er glädje ifrån er. Orden är från Jesu avskedstal. När Jesus berättar om det som komma skall. Han talar om korsfästelsen, döden, uppståndelsen. Han pratar om tomrummet, om vilsenheten och sorgen när han kommer att lämna dem, lämna sina älskade lärjungar. Men det slutar inte mörkret. För ur det mörka, genom sprickan i muren, så kommer en glädje att födas fram. Temat för söndagen är vägen till livet. Men hör ni, vad menas med livet? Livet med stort L. Är det livet som vi lever? Eller längtar vi efter något annat? I veckan som var så satt jag och fem män på Skogumeanstalten. Vi talar över denna text som vi också just har hört. Vi bryter Bibelns ord tillsammans med livet självt. För det är ju så Bibeln och evangeliet ska läsas och förstås. För på samma sätt som Gud blev människa och levde bland oss i tid och rum, så måste Bibelns ord få mening i de liv vi lever här och nu. Evangeliet, det glada budskapet, äger inte rum i ett vakuum utan endast i din och min verklighet. En av de männen berättar om smärtan att det är årsdag sedan hans bror tog sitt liv. En annan säger, ja men det är ju faktiskt årsdag också för mig sen jag blev hemlös. En tredje säger, mina barn vill inte längre ha med mig att göra. Och så fortsätter det. Sår läggs till sår. Men ur de mörka erfarenheterna så är det något som händer. Guds goda ande gör sig påmind. Det blir så självklart att texten vi läser är inte bara om det som hände då för 2000 år sedan. Utan det är något som händer här och nu. Och Jesu ord kommer till oss. Vi hör och tar in, lyssna. Nu har också ni det svårt. Men ni ska glädjas och ingen ska ta ifrån er er glädje. I kyrkoåret är vi fortfarande inne i det vi kallar påsktiden. Med Jesu korsfästelse, död och uppståndelse. Men det är ju det som äger rum varje dag och varje stund. Runt om hela året. Så är det inte så att vi lever ständigt i påsktiden. I mitt jobb som fängelsepastor möter jag många människor vars liv har gått sönder och samman på många sätt. Så skulle jag fråga dem, vad menar du med livet med stort L? Så tänker nog de flesta, livet det är utanför murarna. Livet är då. Bara jag blir fri, då ska allt bli annorlunda. Då kan jag ta itu med mina relationer. Då ska det bli annorlunda av det mesta. Då ska livet börja med stort L. Men när jag tänkte på det så tänkte jag också att det är nog så att vi är inte så annorlunda oavsett om vi sitter inlåsta eller ej. För hur många har inte sagt, bara jag blir pensionär. Bara utbildningen blir klar. Bara jag hittar någon att leva med och så vidare och så vidare. Då ska jag göra allt det där andra. Det är så lätt att skjuta upp livet till någon annanstans. Till ett senare tillfälle. Men livet, det börjar alltid här och nu. Livet är inte någon annanstans, utan det är nu som livet, evangeliet och Jesus möter oss. Just i denna stund. En av personalen på häktet frågar mig, kan du ta ett samtal? Jag har en ung kille här, han är 17 år och han mår inte bra. Vi knackar på hans celldörr och jag ser en ung människas livlösa ögon som möter mig. Det är som han är dödssjuk. Han reser sig upp, närmast som en zombie, långsamt och stelt, medan vi går till samtalsrummet där vi brukar ha våra samtal. Han tittar på mig och säger något i stil med: i människans ögon ser man vad som finns inom en. Vi sätter oss ner och han frågar vidare: vad ser du i mina ögon? Jag svarar: jag ser en förtvivlad och deprimerad människa. Han andas ångest, förtvivlan och mörker. Han säger gråtande: jag står inte ut längre. Jag klarar inte en endaste dag till. Jag klarar det inte. Jag vill hem. Jag vill hem till mamma och pappa. Jag längtar efter min mamma. Jag ångrar allt dumt jag har gjort. Han närmast skriker ut: Gud är mitt enda hopp. Bara han hjälper mig så ska jag säga till alla: Gud är stor. Han är förtvivlad och han är i upplösningstillstånd och han gråter. Vad gör man då? Jag känner mig så liten. Vad ska jag ta mig till? Finns det ord? Finns det tystnad? Finns det närvaro som kan ge något av hopp, tröst och vila? Må hända. För den här killen, han mår ju så fruktansvärt dåligt. Jag ber i mitt inre för den unge mannen. Jag tänker, vågar jag läsa någonting ur den goda boken? Kanske om Petrus när han var fängslad. Och plötsligt som ett mirakel så kommer en ängel och lossar hans bojor och leder honom ut i frihet. Det kanske är för starkt att läsa någon sådan text. Nej, jag vågar inte ta den. Men jag tänker, jag läser ändå den där Daniel i lejongropen. Som en bild att han ändå inte är lämnad ensam. För på samma sätt som Gud var med Daniel i gropen och stängde lejonens käftar, så kommer Gud också att vara med honom, denne unge man. Och jag ber för honom, mitt i allt mörker som vi delar, så knackar det plötsligt på dörren. Inkommer en kriminalvårdare och frågar formellt om killens intagningsnummer. Och sedan säger han till killen: du är satt på fri fot. Du kan lämna häktet nu. Är det verkligen sant? Händer sånt här? Den unge mannen närmast drabbas av en glädjechock och faller ner i hörnet av rummet på sina knän och tackar Gud, tackar Jesus. Han ropar högt, han gråter, men nu av glädje. Han reser sig upp och vi kramar om varandra och glädjens tårar faller ner på våra kinder. Vägen till livet går sällan inte genom lidande och sorg. Och vi hör Jesu ord från dagens text. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. De här orden förstår den unge killen mycket väl vad de handlar om. Ett tilltal till honom själv. Jesus tar upp bilden av en födelse när han säger: när en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. Starka ord och bilder. Säkert är det en bild av tröstens ord, att hålla ut och leva i förväntan om det som komma skall. Om det nya som kommer att födas fram. Det kommer att ordna sig på något sätt. Men som så ofta är det en smärta som frigör livet. Livet med stort L. Ibland får vi vänta länge, alldeles för länge. Och vi förstår inte alltid när livet inte blev som vi tänkt eller hoppats. Men mitt i allt det så finns det något som Jesus vill ge oss var och en. Och det är en glädje i vårt inre. En glädje på djupet som ingen kan ta ifrån oss. För du är älskad. Inte på grund av det du har gjort, utan på grund av det du är, Guds barn. För evigt. Och det finns en mening med ditt liv. Nu har jag och alla män ingen erfarenhet av att föda barn. Men det lär vara så för många varje fall. Att mellan verkarna så får kroppen liksom en kort, kanske mycket kort, men ändå en kort vila inför nästa verk. Och Jesus vill ge oss rastplatser för vila och föda på vår vandring. Och visst kan det vara så att gudstjänsten, nattvardsfirandet, är en sådan fantastisk rastplats. Absolut, så är det. Så prioritera, fortsätt att prioritera söndagens gudstjänster. Men det kan också vara att något händer i rätt tid. Någon ringer och säger det du behöver höra just då. Du möter någon av en händelse. Och det blir som en hälsning från Gud. Ja, det är Gud som vill säga något till dig. Låt mig ta ytterligare ett exempel från häktet. Att vistas på ett restriktionshäkte kan upplevas oerhört hårt och besvärligt. Ja, nästan som tortyr. För tänk dig själv att sitta i ett litet rum i 23 timmar per dygn. Du får komma ut på en promenad. Du får någon öppnar och ger dig mat några gånger om dagen. Men du är ändå ensam och själv. Du får inte träffa många. Din advokat och personal och de har möjlighet att få prata med prästen, pastorn, om de så vill. Visst finns det tv på rummen, men det hjälper föga när ångest och oron sätter in. En positiv sak som ändå skulle kunna hända är att många börjar rannsaka sig. Varför är jag här? Hur har mitt liv varit? Vad är det egentligen som är det viktiga? Och så vidare. En man jag mötte började söka sig till sin barndomstro. För han förstod att det var något viktigt han hade tappat på vägen. Men ändå var det tufft när oron och ångesten satte in. Finns du Gud? Kan du verkligen hjälpa mig? En natt blev ångesten så stor att han tänkte han måste göra något. Åtminstone när han tänder den där lilla sänglampan och tittar upp i taket. Som han har gjort så många gånger förr. Men den här gången så ser han något som någon har skrivit med en kulspetspenna. Något han inte har sett tidigare. Han läser den här texten han ser någon har skrivit i taket. Han läser: var inte rädd. Allt kommer att ordna sig. Var inte rädd. Allt kommer att ordna sig. Är det verkligen på riktigt? Ja, det är på riktigt. När han som mest behövde det så såg han det. Någon annan som bott i rummet hade skrivit. Han frågade mig: var det Gud? Jag svarar: självklart var det Gud. Som fick dig att upptäcka och läsa det i rätt tid. För Gud har omsorg om dig, mig och oss alla. Kanske är det inte så vi alltid ser och hör alla de hälsningar och meddelanden som Gud ger oss. För jag vill tro att Gud gör sig ständigt påmind och vill stötta oss och ge oss ny kraft, hopp och inspiration. Kanske är vi allt för uppkopplade mot internet, tittar allt för mycket i våra telefonskärmar och tv-apparater. Vi kanske är för upptagna för att höra Guds röst. Vi kanske borde sträva efter en ny uppkoppling som inte handlar om fiber, wifi eller 3, 4, 5G eller vad det nu heter och alla dessa tv-kanaler. Kanske vi behöver mer av stillhet och tystnad i våra liv för att höra Guds röst. När lyssnade du och jag in Guds röst? Kanske vi behöver bestämma träff med Gud. När jag var barn så sjöng vi en sång som lyd så här: med Jesus i båten kan jag le mitt i stormen. Det kanske inte är riktigt sant. Men däremot så finns det något som vill bära oss igenom de mörka dagarna. Och det är den Guds heliga ande som är den glädje som finns på djupet inne i ditt och mitt hjärta. Du vandrar aldrig ensam. You never walk alone, som Liverpool-supportrarna sjunger. Jesus ger oss en glädje som ingen kan ta bort från oss. För du och jag är Guds barn för evigt. Därför är denna text också en hälsning om himlen. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. För i livet här och nu så är det mycket lidande och nöd som vi kommer att möta. Men då får vi ta till oss Jesu ord: nu har också ni det svårt, men jag ska se er igen och då ska ni glädjas. Och ingen ska ta er glädje ifrån er. Vägen till livet är vägen till Gud. Amen.